Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser som med tiden fallit i glömska, men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
Jag heter Mattias.
Och jag heter Jennifer.
Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
Commercial Street, Boston. Det är en ovanligt mild januaridag och stadsdelen vibrerar av ljudet från hårt arbete, klampande hovar och passerande tåg. Vid hamnen står en tank fylld av härlig melass. Och den läcker, men bara lite. Några barn springer fram för att smaka på det söta sirapspillet och hamnarbetarna skrattar glatt åt de små gottegrisarna. Så plötsligt hörs ett skarpt, metalliskt vrål. Du lyssnar på Kaos om sirapsunamin i Boston.
Januari 1919. Det har nyss blivit fred, bara 2 månader tidigare. Första världskriget är över, de allierade står som vinnare och den nordamerikanska befolkningen kan äntligen pusta ut. Men båda sidor har lidit stora förluster och det kommer dröja länge innan saker och ting kan återgå till det normala. I Boston, Massachusetts, tar man en dag i sänder. Livet rullar på någorlunda problemfritt, men Isaac Gonzalez är bekymrad. Han jobbar för United States Industrial Alcohol, det vill säga USIA. Ett destilleringsföretag vars specialitet är att omvandla sirap till sprit. Under kriget använde vapenfabrikerna alkohol för att tillverka sprängämnen. Så vid det laget gick det alltså riktigt bra för USIA. Den enes död, den andres bröd så att säga. Men med fred så kommer bombstopp. Företaget har mängder med last kvar och eftersom efterfrågan på sprängämnen ligger på, vad ska man säga, all time low, så måste man tänka om. Vad ska man nu göra av all sirap? Jo, rom såklart. En av de mest populära rusdryckerna i hela Nordamerika. Kanske inte en lika framgångsrik affär som den med vapenfabrikerna. Men klirr i kassan, definitivt. Problemet är bara att diverse lobbyister och politiker har börjat verka för att svartlista försäljningen, exporten och innehavet av alkohol. Ja, förbudstiden är runt hörnet. Och USIA jobbar hårt mot klockan. Innan lagen träder i kraft måste all melass ha destillerats och sålts vidare. Annars riskerar de omfattande ekonomiska förluster. Men det är inte det här som Isaac Gonzalez går att oroa sig över. Nej, det som gör honom så nervös är det undermåliga skicket på melasstanken som står nere i hamnen. Han har hört hur den gnisslat när fartygen pumpat in sina laster av sirap i den. Han har sett hur rostiga delar faller till marken och hur stålnitarna börjat leta sig utåt. Och han har anmält detta. Inte en gång, inte två. Utan vid upprepade tillfällen har han höjt ett varningens finger åt USIA. Men allt som gjorts är att lappa över några enstaka småsprickor. Och det är långt ifrån tillräckligt. Skulle den 15 meter höga silon fylld med 8,7 miljoner liter melass ge vika, skulle det leda till en fullständig katastrof. Och då snackar vi inte bara materiella skador. För längs med hamnen löper Commercial Street. En hårt trafikerad gata i ett av Bostons mest tätbefolkade områden. Här är det människoliv som står på spel. Och nu är det dessvärre så att Gonzales farhågor kommer att besannas. Och det med råge. Den 15 januari är en sällsynt varm vinterdag i Boston. Hamnarbetarna svettas floder när de lastar av fartygen och solstrålarna har lockat ut mängder av lekande barn med sikterna inställda på melasstanken. Det är en känd oas bland bostonungarna. Marken runt omkring silon är nämligen full av små sirapspölar. Och vilket barn i världen skulle kunna motstå en sån frestelse? Det är gratis godis för 17. Mitt ibland de sötsugna knådarna finns den 9-åriga Antonio De Stasio, hans 11-åriga stora syster Maria och Antonios bästa kompis, 8-åriga Pascal Lantosca. Efter en stunds mumsande skingras barnaskaran. Det börjar bli dags att röra sig hemåt, men Antonio, Maria och Pascal dröjer kvar. Klockan slår 12. Arbetarna pustar ut, äter sin lunch, tittar roat på de tre små barnen som leker runt den väldiga silon. Sockerstinna, uppspelta, sorglösa. Hur snabbt allt kan vända. Från ljus till mörker på ett ynka ögonblick. För 12.40 lamslås Commercial Street av ett öronbedövande dån. Men lasttanken har rämnat.
Den svarta sörjan dundrar ut över hamnområdet. Antonio hinner precis se sin stora syster försvinna ner under ytan innan han själv tappar fotfästet och dras med. Han kämpar med armar och ben. Men en liten barnkropp är ingen match för en ursinnig sirap-tsunami.
Det ser mörkt ut för Antonio De Stasio. Strömmen sliter med honom in över gatorna och strax därpå kraschar han rakt in i en lyktstolpe. Men han har tur. Extrem tur. För en äldre herre har nämligen fått syn på den lilla pojken och använder sin käpp för att dra upp honom ur den svarta sörjan. Antonio lurar döden. Men han kommer inte lindret undan. Kollisionen med lyktstolpen har orsakat en omfattande skallskada och det blir raka vägen till sjukhuset för 8-åringen. Maria De Stasio och Pascal Lantosca syns inte till. Och de är långt ifrån de enda som saknas. Ja, kaoset är ett faktum. En fullskalig katastrof. För låt oss än en gång betona den enorma mängd sirap som slagit sig fri från tanken. Det handlar alltså om 8,7 miljoner liter. Omkring 12 000 ton melass som i sin tur resulterar i en våg på hela 4 meter. Och den vågen är inte nådig. Det ska gudarna veta. Den sliter med sig människor, hästar och hundar. Bilar, småhus och tågvagnar. Butiksfasader krossas och tågplattformen välter. Brandstationen, en relativt stabil och bastant byggnad, lyfter från marken och släpas med så långt att den nästan hamnar ute i havet. Överallt hörs rop på hjälp. Och hjälpen är på väg. Men för många kommer den dessvärre för sent. Vågen är bara ut, men vägarna badar fortfarande i ett tjockt lager sirap. Snart anländer ambulanserna, såväl som sjömän, brandmän, poliser och hundratals frivilliga. En av medlemmarna i räddningsstyrkan, en ung brandman, baxnar inför resultatet av sirapsunamins framfart. Han kan knappt tro sina ögon. Hela hamnområdet är totalkvaddat. Av husen finns bara kaffeved kvar. Människor, hästar och hundar sprattlar som flugor på ett klistrigt flygpapper. Ju mer de rör sig, desto djupare sjunker de. Och som inte det vore nog, blir den ovanligt milda januaridagen plötsligt kallare. Och melassen börjar sakta men säkert stelna. Nu är det bråttom. Brandmannen samlar sig. Han och resten av hjälptruppen skrider till verket och kämpar sig fram genom det tröga kladdet. Över hela området dras män, kvinnor och barn upp i säkerhet med liven i behåll. Den periodvisa lättnaden kantas dock av sorg, mörker och tragik. Det dröjer nämligen inte länge innan man hittar det första dödsoffret fastklämd bland ruinerna. Det andra dränkt i en sirapspöl. Det tredje krossat av en tågvagn. Under de första timmarna efter katastrofen hittas 10 människor avlidna. Och 10 kommer snart bli 11. För medan den unga brandmannen målmedvetet rör sig framåt i den allt mer kompakta melassen får han plötsligt syn på något. Eller någon. Och det är en syn som kommer att förfölja honom under resten av hans liv.
Stora svarta lockar. Små, rara fötter. Det är ett barn. Brandmannen skyndar fram och vänder på den späda kroppen. En liten flicka. Ingen puls, inga tecken på liv. Och hans hjärta går i tu. Hoppas att det gick fort. Att hon inte led. Låt det få vara så.
Flickan som brandmannen hittat är den 11-åriga Maria Di Stasio, Antonios stora syster. Brandmannens förhoppning om att hennes bortgång skulle varit snabb och smärtfri går dessvärre i kras. Hon har kvävts till döds. Några timmar senare påträffas den 8-åriga Pascal Antosca och man kan snabbt konstatera att han dött till följd av en hård smäll mot ett omkringvirvlande fordon. Troligtvis strax efter att vågen dundrat ut från silon. Uppröjningen i hamnområdet tar flera veckor. De materiella skadorna har en prislapp på åtskilliga miljoner och totalt hittar man 21 döda kroppar. 150 människor har skadats och sjukhusväggarna är täckta av blod och sirap. Ja, ett smärtsamt dunkel vilar över Boston. Antonio är på bättringsvägen. En liten ljusstrimma i det becksvarta. Men hans mamma och pappa har mist ett barn och han, sin syster och närmaste vän. Mitt i sorgen börjar dock en oerhörd vrede att puttra. Detsamma gäller för Pascal Antoscas familj och för alla som förlorat en anhörig i katastrofen. Strax efter händelsen har nämligen ett rykte om den svaga konstruktionen börjat spridas. Kan det vara USAA och deras lättja som ligger till grund för kaoset? Bostonborna får reda på att Isaac Gonzalez, ja ni vet, den oroliga och ansvarsfulla medarbetaren, hade varnat sina chefer om det dåliga skicket på silon och att varningarna ignorerades. Hur är det möjligt? Samhället kokar av ilska och dödsoffrens familjer går samman och bestämmer sig för att stämma USAA. Så inleds en lång och intensiv period av pajkastning. För som alltid så finns det ju två sidor av myntet och USAA kommer med en helt annan förklaring till förödelsen. Sabotage. Händelsen ägde rum under en period av ökad aktivitet från italienska anarkistgrupper. De har redan anklagats för mängder av bombattentat runt om i hela Nordamerika. Så den mest troliga förklaringen till sirap-tsunamin enligt USAA är alltså att anarkister har sprängt skiten ur silon. Och en del köper det. Misstron mot företaget avtar. Det är en David och Goliat-situation. Ett mäktigt bolag mot sörjande familjer. Men familjernas representanter har slagits mot jättar tidigare. De kallar in bombexperter som talar mot USAAs påstående. Vittnen som befunnit sig i anslutning till tanken under dagarna före olyckan och som absolut inte lagt märke till något anarkifuffens. Och missnöjda USAA-anställda, däribland Isaac Gonzalez, som berättar om odugliga arbetsförhållanden. Efter 6 år. Ja, 6 år så kommer domen. I april 1925 fälls USAA för dålig planering och bristfälligt underhåll. Katastrofen är helt och hållet deras fel. Familjerna får $628,000 i skadestånd. Pengarna fördelas mellan de drabbade. Och för Antonio, som vid det här laget hunnit bli 14, blir upprättelsen ett värmande plåster på det gapande såret efter förlusten av sin älskade syster och sin allra bästa vän. Tillbaka till nutid. För än idag pågår forskning kring händelsen. Man vill veta exakt vad som gick snett den där dagen för 100 år sedan. Och modern research visar på flera problemområden. Tanken var förvisso designad för att rymma 9 miljoner liter vätska. Men stålväggarna var på tok för tunna för att kunna stå emot vikten av 12 000 ton med lass. I vanliga fall brukade man testa behållarna först. Man fyllde dem med vatten för att se om man kunde urskilja några brister. Men i det här fallet så valde man helt enkelt att bara köra på. Utöver det så hade stålet blandats med för lite mangan, vilket gjorde det extra känsligt för kyla. Och visst, Det var ju som sagt en ovanligt varm januaridag, men alldeles för kall för det klena materialet. Kort och gott, det hade gått åt helvete vilket som, men att det skulle hända mitt på dagen, när Commercial Street var som mest aktiv och levande, det är så jäkla typiskt. Och för att hedra sirapsunamins offer har man satt upp ett litet minnesmärke vid platsen. Trots att det, vid tiden när det inträffade, var den allra största nyheten i hela Nordamerika, så har omvärlden börjat glömma. Tragedin har reducerats till en alltigenom komisk berättelse om en ofarlig sirapsflod som hämtad ur Kalle chokladfabriken. Men bland Bostonborna så har minnena gått i arv. Och legenden säger att man än idag, när temperaturen stiger och solstrålarna börjar värma gatorna, kan känna lukten av sirap. Holy smoke, yeah, it's the hub. King town, bean town, that's no rub. It's Boston, Boston, my hometown.
Du har lyssnat på Kaos om sirapsunamin i Boston. Källorna som används är theguardian.com, history.com, tidskriften Världens historia och boken Dark Tide, The Great Boston Molasses Flood of 1919 av Stephen Puleo. Vi som gör den här podden heter Jennifer DeVard och Mattias Norgren. Följ Kaos podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.